Välkommen till Bubblication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Svi är här, och varje fredag så skapar vi vår Brain Bubble Pod. Därför heter vi också obviously Bubblication, your Brain Bubble Publication. Där vi väljer ut det smaskigaste av ett ämne och paketerar det lite snyggt, tänker vi.
Mm.
Ja. Veckans avsnitt tar sig avstamp vid järnvägsstationer i under första världskriget, där det satt väldigt timida och till synes ofarliga damer och stickade och observerade tågen när de körde förbi. Mm. Hur många officerare var det? Vad för mer information kunde man ge den belgiska motståndsrörelsen? Men det var inte bara det att de satt och tittade i lugn och ro, utan de också flätade in lite grejer i det de höll på att sticka.
Mm. Mm.
Så då ska ju veckans avsnitt handla om ull.
Ja, det kanske inte var så självklart. Nej. I början, men precis.
Och veckans podcast är gjort i samarbete med UGG.
Tack UGG för att du vill hänga med oss.
Mm. Vi vill hänga i dina forskningstofflor.
Mm.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vi kommer tillbaka till damerna. Vi kan väl börja som vi brukar med det här faktarutan. Mm. Vad är ull egentligen?
Ja, låt oss. Ull är en naturlig fiber som framställs från pälsen på djur som får, getter och kameler. Den är känd för sin värmeisolering, elasticitet och förmåga att absorbera fukt utan att kännas våt. Ull används ofta i kläder, filtar och som isoleringsmaterial tack vare sin hållbarhet och miljövänliga egenskaper.
Kanonfiber med andra ord.
Verkligen.
Ja, det finns mer intressant om ull än vad man faktiskt kan tro.
Ja, nej, men då det mest som jag, om vi ska börja med the basics, det mest fascinerande är väl just att det är vattenavvisande. Ja. Det är så himla tåligt.
Det kan suga upp 30 gånger sin egen vikt genom luften. Det är också därför ull har varit så jävla populärt i Skottland i alla tider.
Mm. Det kalla klimatet.
Kallt och fuktigt.
Ja.
Och de flätade ju de här jättestora plädarna som de gick omkring i och ändå höll sig varma i det här jätteobehagliga vädret som de har där. Sen tycker jag att det är lite så, du har säkert hört det här med att de skotska klanerna har olika typer av så här tartan eller mönster eller,
ja.
Mm. Men det kom till ganska sent. Det var inte för mitten på 1800-talet att olika klaner började ta sig uttryck i olika. Eller det tycker jag är sent. Jag tänkte så här, åh, det är så medeltida.
Jag börjar tänka direkt så här när man så Outlander, men om de hade, ja, jo.
Mm. Mm, men ja, det är nog inte helt historiskt korrekt. Men det som man däremot inte får göra när man har de här skotska klädesplaggen är att fläta in massa knäppa artificiella färger, utan varje färg som finns i de här plädarna har en koppling till naturen. Så den här, den mest vibranta färgen, eller levande färgen som de har, är ju lila, och det ska ju då symbolisera djungeln som växer på hedarna.
Mm.
Nej, men så att ull är bra mot vatten och fukt, och det gör ju också att man kan träna i, alltså det låter ju jävligt sjukt att man ska gå och träna i ull. Men det har ju också en sån naturlig antimikrobisk effekt. Alltså det är svårt för bakterier att växa i det. Precis. Så egentligen är det inte en helt dum idé.
Nej.
Och i this day and age, när vi behöver hitta mer biologiskt hållbara plagg, så är ju ullen ett superalternativ.
Verkligen.
För när man är klar med sin ulltröja, och det tar för det första väldigt, väldigt lång tid, för att en fiber i ett ullplagg kan böjas 30 000 gånger innan
den
gussänder.
Versus väldigt tåligt då. Alltså.
Ja, jämfört med bomull som kan böjas typ 3 000 gånger. Så det är väldigt, väldigt hållbart. Och sen så är det grymt bra på att hålla formen också. Så du kan stretcha det och så tar det sig tillbaka till sin andra form. Och sen när du är klar med det så kan du bara slänga ut den i trädgården. Och så blir den nedbruten. Och vad den också gör det är att jorden får en så mycket bättre möjlighet att hålla fukt.
Mm.
Så om man har en jord som är väldigt torr och det rinner igenom.
Så ska man slänga det i sina fina ulltröjor.
Exakt, när man är färdig.
Men det där är, tycker jag, intressant som du sa med att den är mer tålig. För att det är egentligen inte det första jag tänker på. Man kör ju, man tvättar ju sina plagg.
Ja.
Och tyvärr så är jag en sån som jag orkar inte handtvätta när det ska handtvättas.
Nej.
Jag kör ju handtvättsprogrammet i tvättmaskinen.
Mm.
Och det går ju inte alltid vägen. Så att det då, man har ju varit med om några tröjor som förstörs.
Ja, tyvärr, det är ju så. En och annan väldigt fin kashmirtröja som har strukit med där. Och det är ju sorgligt. Och sen är det ju så här, faktiskt så är det bästa alternativet för att tvätta ull idag, det är ju typ fortfarande kemtvätt om man nu prompt måste tvätta
dem. Om man
dem.
Ska tvätta det, precis.
Ja,
men eller så ska man ha, som kungligheterna hade på medeltiden, en officiell ulltvättare.
Jaha, vad gjorde den då?
Nej, men helt enkelt tvättade alla ullplagg och plädar just för att
det behövdes nog också, för man använde ju det som hosor, alltså
exakt.
Som underkläd.
Ja.
På grund av sina härliga egenskaper. Men det som är jävligt häftigt med ull, som inte jag tror många tänker på, är att man också, om man har en ulltröja som är smutsig, det är ju självrengörande, det stöter ju bort fett.
Mm.
Och, så att egentligen så räcker det att hänga ut ulltröjan i typ lite fuktigt väder, så rengör den i princip sig själv. Så att du behöver egentligen aldrig tvätta ett ullplagg med kemikalier eller någonting annat sånt.
Nej, bara behandla en eventuell fläck eller vad det nu kan vara.
Men du kan typ också hänga ut den och så blir den. Det är väl, och på tal om fläckar och ull så, alltså vi har ju hållit på att odla ull i väldigt, väldigt många år. De första tecknena på att man har domesticerat får går ju 11 000 år tillbaka i tiden. Så att vi har hållit på med det länge.
Men då var det väl framförallt i början, jag tänker, köttet då, liksom så som kanske var.
Mm, det dröjer fram till för 6 000 år sedan ungefär, tills man inser att okej, det här är ju bra med de här ullegenskaperna. Och att man börjar då selektera på urval för en bra ullighet.
Mm.
Och sen dröjer det. Vad sa du? Ullig. Ja, men ullig. Och nej, men för det första så har ju ull, alltså får den två typer av hårstrån. Dels är det ju de här långa, lite längre fibrerna.
Mm.
Och sen är den här ulliga underpälsen som de har på vintern framförallt. Så att innan vi domesticerade och avlade fram för ull så var det ju inte så att man behövde gå ut och klippa vildfåren direkt. Utan de blev ju av med sin vinterkappa naturligt på våren. Och sen har man ju då inte avlat sönder, för vi har ju fått en bra produkt av det.
Precis.
Men de behöver ju vår hjälp. Och de första ullplaggen som vi har bevis på dyker upp för ungefär 3-4 tusen år sedan.
Mm.
Men man tror ju att det har funnits ännu tidigare, framförallt för att man då vet att vi har domesticerat djuren.
Mm.
Och de tidigaste tecknen på ullanvändning, det är inte ens ullplaggen själva, utan det är små trådrullar som man har använt för att då spinna upp den här tråden som man skapar.
Ja, det är det man har hittat, menar du?
Ja. Ja.
Varför det är svårt att hitta ull. Gammal ull.
Som är biologiskt nedbrytbar. Ja, så att det finns, och där finns det också en ganska intressant teori, tycker jag, att man nu börjar prata om att det är helt fel att kalla så här, de åldrarna som vi har haft som stenåldern och järnåldern. Och, för att det har förmodligen funnits väldigt mycket textil och kanske mer traditionellt kvinnliga hantverk. Men det har inte sparats i eftervärlden för att det är biologiskt nedbrytbara material.
Fast vi inte har information om det, helt enkelt.
Nej, men precis. Och det första man kan göra med ull innan man ens börjar vara så avancerad så att man kan då gräva ut de här trådrullarna, det gör att det har ju en naturlig fältningsegenskap.
Mm.
Har du fältat någon gång? Du vet, man sitter bara kammar som och tussar. Mm,
det gjorde, ja, när gjorde man? Jag har gjort det definitivt. Det var väl i syslöjden man gjorde det någon gång, eller?
Ja, typ.
Jag tror det. Mm.
Och väldigt mycket på, alltså på TikTok så finns det också såna små videos när de fältar olika grejer. Det är så kul att titta på.
Den algoritmen har inte jag fått.
Nej, den har jag fått, det. Men, och det här fältandet är ju helt naturligt, och det krävs ju inte stickningskunskap eller att man ska spinna tråd, men du kan ändå skapa ett ganska hållbart plagg bara genom att då fälta ihop ullen. Så det var ju det man började med.
Mm.
Och sen blir det ju mer avancerat om man kommer fram till de här stickningsteknikerna. Och ska vi gå tillbaka lite till de här belgiska tanterna som satt vid järnvägen?
Ja,
nu
men
när
låt
vi
oss, det var väl superspännande.
Ja, och det de sysslade med då var ju inte bara övervakning, sen förmedlade ju de informationen och det de såg när de räknade tåg och många officerare som åkte förbi. De sysslade med någonting som kallas för steganografi.
Mm.
Och det, folk som har läst kodning har koll på det här, men för vi oss som inte har det så tänker jag bara berätta vad det är. Det är ju då konsten och vetskapen om att skriva hemliga meddelanden. Så bara den som vet om och ska ta emot meddelandet, att de ens finns, Till skillnad då mot kryptografi, då är det väldigt tydligt att här finns ett
meddelande, men man kan inte läsa det.
Exakt. Nej. Så de bara bytte egentligen olika typer av stickningsstygn in i tröjorna och sen lämnar man det då till de som man var allierad med, så då kunde de tyda liksom trupprörelser och allt sånt där. Så att, man kan väl säga också att ull har haft en ovärderlig roll i krig.
Ja, verkligen.
Och det här har använts genom historien flertalet gånger. Det är inte bara första världskriget, utan det är tidigare krig och...
Superspännande ju. Och säkert också i liksom, inte bara med koder i plaggen, utan plaggen hade faktiskt en användning också på fälten, tänker jag. För att hålla bort kyla. Och...
Ja, och det vet man också att romarna, det var ju väldigt eftertraktat så här, bra ull, och man avlade ju fram det länge. Men sen när den romerska armén sprang på gallerna, för att då hade de avlat fram en helt annan fårshot ute på de skotska öarna. Som var mycket mörkare i färgen. För det som var problemet nere på europeiska kontinenten var att fåren var alldeles... De var väldigt vita och det är svårt att färga över och få bra färg. Så att det finns bevis då på att man har hittat typ västar. Och sen hade man en skinnväst över då för att skydda ullen. Och när de då kom till de skotska öarna så var ullen mycket mörkare. Och mycket alltså så här, grovare kvalitet, mer tålig. Så att då var det mycket bättre än det de hade. Så det blev jätte eftertraktat. Och därför har... Då britterna varit väldigt framstående i det här med ullproduktion och
just det.
Sånt där. Det finns faktiskt en liten gullig story på en liten ö utanför Skottland som heter St. Kilda. Och den ligger väldigt isolerad, typ nordväst blir det, om Skottland. En väldigt liten befolkning och har levt där i alla tider. Och under då 1800-talet så börjar de, och det, då, när man bor på en sån här ö isolerad typ i Atlanten, då är man ju rätt beroende av vad... självförsörjande, för det var ju inte kommunikativt på det samma sättet. Man hade typ en postbåt som kom någon gång i...
halvåret,
ja,
kanske.
Typ. Mm. Men sen på 1800-talet så börjar det komma turistbåtar dit och besöka den här ön. Och då har han som var rektor på den här ön...
Skolfröken.
Han som var skolfröken började skriva upp att så här, nej, men nu behöver vi tappa vår självförsörjande grad. För vi håller bara på att skapa produkter nu för de här turisterna som kommer på sommaren. Och det blev mer och mer kargt.
Mm.
Och sen av någon konstig anledning på 1867 så utvandrade också typ 36 av de här öborna till Australien. De fick väl en bra deal. De försökte ju få folk att flytta dit. Mm. Och då blev det väldigt deppigt för de som var kvar. Mm. Så att, och svåra tider. Så då fick de skicka ut den enda lilla båten de hade. Skickade de ut med flöten med så här hjälp. Hjälp, vi har det jättetufft, vi har ingen mat, kom och rädda oss. Och vad de använde då var också små träaskar som de hade gjort så vattentäta. Och sen använde de fårgallan, alltså urinblåsan från får som var uppblåsta som så här flöten. Och de flöt då i land längs kusten i Skandinavien.
Med
fårgalla som då flöt i land i Skottland och i Skandinavien. Och de bara, vi måste rädda de här och skicka mat. Och så gjorde de det. Och sen till slut i början på 1900-talet så bara, nej men nu ger vi upp. Och då kom de och hämtade alla öbor in till skotska fastlandet.
Hur många öbor var det då kvar?
Typ 30 kanske. Men de hade lite, de bara, vi vill inte vara med och hämta oss. Men vad de gjorde då var att de lämnade efter sig sin fårpopulation ju. Och då 50 år senare så tänkte någon forskare, men gud, vi måste kolla hur mår fåren? Det är ju ingen som har klippt dem på...
Nej.
50 år, men de hade då återgått till sin naturliga...
Att bara tappa
sin ullen.
Tänk vad
de var inte heller lika sönderavlade som många andra europeiska får, men de har ju lite tappat det där.
Ja,
nu.
Det har man ju verkligen. Det är ju, man vet ju det. Jag kommer ihåg när jag var liten och kollade på sitt program när de skulle... Vad heter det?
Det heter klippning.
Precis, nej, men när man såg den här klippningen... När jag var liten tyckte man att det är synd om fåren. Det gör så ont, för de är inte direkt stilla och tycker inte det är jättebehagligt direkt. Men de behöver det ju, och det är bra för dem.
Mm.
Men det är synd att vi har avlat fram dem så att de inte kan sköta det själva.
Nej, det är det ju. Men jag tror också att fåren kanske kan rädda oss vad gäller hållbar liksom, ullproduktion framöver. Rekordet, by the way, för att klippa ett får är 39 sekunder.
Ja.
Det är så jävla snabbt.
Helt otroligt.
Ja.
Nej, det har ju inte kommit någon slags robotklippare än, men det kanske det gör i framtiden.
Ja, nu med den här utvecklingen med AI, gud vet vad som kommer hända.
Nej, fast fåren och den klippningen där kanske inte är det mest prio i den utvecklingen.
Ull har ju verkligen sådana fantastisk egenskap. Vi var inne på det med biodegradability och allt sånt där. Men vad man också, vad ull också gör faktiskt när man har det på sig är ju att det skapar, det finns här som fjäll på ullhåret. Och det isolerar och skapar liksom ett skyddande lager med luft innanför, närmast huden, innan det kommer ut. Och sen är det ju då vattenavvisande på visst sätt och det suger upp och skapar också ett ytterligare skyddande lager. Vilket ju är helt fantastiskt. Och då kan vi också berätta att det här är vårt första sponsrade avsnitt.
Ja.
Och vi är så glada för att vara sponsrade av UGG. Väldigt passande till det här avsnittet. Och någon som verkligen hade då koll på det här med ullens fantastiskt värmande egenskaper, det var ju då Brian Smith, en australiensare, givet. De är ju väldigt stora på fårproduktion. Och han hade ett stort intresse för surfing, musik och meditation.
Surfing är också rätt givet om man är australienare.
Och vad som hände är, han hade en sån här aha-moment när han åkte runt och körde i sin bil och så kom det Pumping Floyd-låt. När man lyssnar på den här låten så blir man ju faktiskt lite sugen på att bygga om hela sitt liv. Brian Smith blev ju definitivt inspirerad, skippade Australien, begav sig till Kalifornien som ju är liksom meckat för surf i USA givet. Men vad han blev lite förvånad av var när han kom fram att folk bar ju inte fårskinnstövlar som de gjorde i Australien när de hade surfat, speciellt så här kalla månader. Men då han bara, men nu ska vi göra UGGs. Så att nu ska även alla amerikaner få de här underbart härliga mjuka tofflorna som gör att vi bara blir varma.
Det kan man ju tänka sig då att det är ju bara givet att alla ska älska och köpa direkt.
Ja, han fick ju jobba jäkligt hårt. Han blev avvisad från så många butiker. Han gick runt och bara, hej, vill ni sälja mina UGGs? Och de bara, nej,
nej. De förstod inte alls grejen.
Nej. Nej, och jag kan så här, spontant när jag tänker på det, varför hela friden skulle surfare vilja gå in runt en varm strand i fårskinnstofflor.
Nej.
Men nu vet vi dels att det är kalla morgonsurfar och faktiskt så reglerar ju sig ull också. Är det varmt så är det svalkande och är det kallt så är det värmande. Så det är egentligen den ultimata surfstöveln och också nu jättepopulärt obviously i Sverige och de har ju öppnat butik på Stureplan precis. Väldigt trevlig, där kan man gå in och shoppa om man vill.
Väldigt fin butik.
Men vad han gjorde i alla fall efter att han hade blivit avvisad från över 150 butiker i södra Kalifornien, det får man ju ändå säga är ett träget.
Ja, det är det verkligen.
Arbete.
Och han gav ju inte upp.
Nej.
Nej, han fortsatte helt enkelt sälja direkt till surfarna på stranden.
Och de blev superpopulära och sen blev det ju så att alla återförsäljare tävlade om att få sälja dem. Sen såklart tog det väl ett tiotal år innan Hollywood upptäckte dem. Och sen på 90-talet så, och 00-talet så kommer ju hela den här hypen med Paris Hilton och Nicole Richie samtidigt med Juicy Couture. Och jag tycker det är så jävla härligt att vi är tillbaka i Y2K-modet. För nu är det liksom UGGs all over again.
Ja, verkligen.
Och de är sjukt sköna. Jag är så jävla här. Nu har det varit ändå minus typ 15 grader här i Stockholm den här veckan. Och nu 0-gradigt och de funkar ju.
Man fryser aldrig.
Nej, helt underbara. Sen kan man lika gärna ha dem på sommaren med ett par jeansshorts.
Eller hur?
Helt perfekt.
Och det jag älskar med dem är ju också, som du säger, de är varma och så, men de är ju så sköna.
Ja.
Det är nästan, jag bor ju i mina UGGs den här årstiden.
Ja, det är underbart. Jag tycker också deras tofflor är fantastiskt bra. Det är väldigt härligt också att knata runt i. Sen är de duktiga också för de har ett par UGGs som har gummisula på sig och det gillar jag. Det är inte bara... Många fårskinnstofflor är ju bara en sån här fält under.
Precis.
Så går man runt och så blir det glatt. Och man kan ramla om man har otur inomhus.
Ja.
Det som är bra också med UGG såklart är ju att det är från hållbara källor. Och de är väldigt noga med liksom hur de hanterar fåren som används. Och sådär.
Precis.
Och jag tycker vi kan gå tillbaka lite till det du sa i faktarutan. För nu har vi varit väldigt inne på det här med får. Men det är ju faktiskt inte bara ull som kommer ifrån får.
Nej, det kan ju komma från andra djur också. Sen är väl fåren mest utbrett.
Ja, absolut. Men vilken är världens mest exklusiva ull?
Oj, vad svårt. Man har ju hört om de här, heter de Leicester Sheeps eller någonting som var framavlade under 1700-talet tror jag, som är väl så här högkvalitativ exklusiv ull. Men det är antagligen inte det.
Jag bara, nu ska vi få höra här. Nej, men någon av de mest exklusiva ullarna vi har, det är då vikunja. Och det är precis som vi sa i faktarutan så är det ju inte bara får, utan vikunjan är ett litet lamaliknande djur. Det är faktiskt det absolut minsta kameldjuret som bor på jorden. Den är jättesöt.
Låter väldigt gullig.
Och den bor i Anderna i Peru och har varit eftertraktad sedan Inka-riket. De hade också hand om dem och tog, alltså fast då dödade man dem också för att kunna få tag på ullen. Eftersom det var vilda djur så var det svårt att fånga dem och klippa dem. Det gjorde att de fram till 2016 var en väldigt akut hotad art. Men nu har ett annat lyxvarumärke då gått i bräschen för att bevara den här vikunja djuret. Så att man har börjat ett program där man har köpt upp massa mark för att låta dem återuppstå.
Ja.
och återbefolkas. Mm. Och nu är det ju bara en väldigt hotad art, men inte akut utrotningshotad. Man har ju också hittat sätt då för att kunna fånga in dem och klippa dem och sen släppa ut dem igen, precis som Inka-indianerna gjorde.
Mm.
Sen har det varit en ganska oreglerad period och man var tvungen att ha ihjäl dem.
Mm.
Och den absolut finaste vikunja-ullen, det är ju den som kommer då från baby-vikunjan. Alltså,
men åh! Det gör ju lite ont i hjärtat, gör inte det?
Jo, men man förstår också mjukt det. För det absolut mjukaste som finns, det är ju liksom valpmagar. Eller,
ja.
Och då tänkte en liten babyvikunja, där det vuxna djuret har världens mjukaste ull och sen så då babyn.
Ja.
Jag var inne i en Loro Piana-butik och provade en morgonrock som var gjord i vikunjaull. Alltså det var på riktigt det skönaste jag någonsin haft på mig i hela
var
mitt liv.
Så? Vad var prislappen på den då?
Ja, 150 000 kronor.
150 000 ja. Kronor? Men herregud, och alla plagg är liksom i den kategorin, eller?
Ja, det är superdyrt.
Men jag måste säga att jag tycker att det är jättebra att de köper upp mark och gör det de kan. Men de fortsätter ju att fånga in och använda ullen, vilket jag känner kanske att det bästa hade egentligen varit att de bara lät dem vara. Så det är liksom lite motsägelsefullt, tycker jag.
Mm. Ja, det är kanske lite motsägelsefullt, men det är ändå bättre än, för det här är faktiskt ändå inte den exklusiva ullen. Det finns någonting
ännu dyrare ull.
Ja, och det kallas för chatouche, och det kommer från en tibetansk bergsantilop som lever helt vilt, och den kan man liksom inte fånga och klippa, utan där handlar det om att ha ihjäl djuret. Och det kan då ta 30-40 djur för att göra en enda sjal. Och det här är då helt förbjudet nu då att köpa. Du får inte köpa det, du får inte tillverka det, du får inte inneha det. Men fram till typ 1999 så såldes det ändå sådana här på typ Saks Fifth Avenue i New York. Och då var priset 250 000 för en sjal. Men det får man ju då inte syssla med.
Undra om man äger en sån här sjal. Använder man den då, tror du?
Jag hade varit så rädd för användaren. Man bara tänker, men man måste ju vara supertät. Jag tänker det är samma sak om man köper en badrock för 150 000 i ull. Ja. Man bara, jag hade ju typ inte vågat använda den. Så då måste man väl vara så tät så att man bara, det spelar ingen roll.
Nej, men jag tänker på det här generellt liksom med päls. Så har man den hemma så ska den kanske användas. För the damage is always redan gjort liksom. Men hur
kan man ju andra sidan också argumentera att om du har på dig den så blir det mer populärt och man visar upp att det är okej och så är det mer djur som får stryka med. Så att, men du, det där är en slippery slope. Ska vi gå in i det här och använda päls?
Vi går vidare.
Vi går vidare.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och sen, men om man ska gå till lite mer då tillgängliga exklusiva tyger, då har vi annars kashmir, det känner du ju till. Och kommer du ihåg den här supertrenden med pashmina-sjalar?
Ja.
Det kommer ju då från en pashmina-get, och det är lite same. Och nu kallas ju var varannan grej för pashmina-sjalar, men det var ju inte så. Det ska ju komma just från den här pashmina-geten för att vara så jättefint. Och det känns så otrendigt med pashmina-sjalar.
Ja, fasen. Men vet du, det kommer komma tillbaka.
Ja.
Och då kommer vi inte kunna ha en pashmina-sjal.
Inte förresten?
Nej, jag kan inte gå tillbaka till sådana trender som jag har haft. Det går inte, det tar emot.
Nej, herregud, jag tror min värsta trend var ändå, kommer du ihåg det när man skulle ha jazzkjol över jazzbyxor och platåskor? Undra om det. Nej,
buffaloskor.
Ja, det försökte jag ändå beställa hem för typ 3 år sedan igen.
Mm.
Men jag fick hem dem och jag bara, nej, det här går inte.
Nej, jag säger ju det. Det går inte.
Oh,
jag tror det är nyttigt också att man känner att man inte behöver gå tillbaka eller vill gå tillbaka till liksom det som var.
Ja, nej, men det är väl helt riktigt. Men om vi ska titta framåt istället då på ull och framtiden och vad man ska titta så... är det ju framförallt väldigt hållbart. Vi har varit inne på massa av fördelarna. Vad man också börjat göra är att blanda i bland annat lite silke i produkten. Och sen lycocell, det är ju en ny cellulosafiber som kommer från träd som också är väldigt hållbar. Och det har ju Uggs också börjat blanda in i sina skor. Och de har lanserat mycket nu funktionsskor.
Mm. Jättesnygga.
Ja, de har liksom allt. De har varmt fluff, teknik, allt möjligt. Mm. Så att jag tycker man ska inte bara tänka på Ugg. Och de här små klassiska
bootsen som man...
Ja, nej.
Men det är ju inte konstigt att Ugg använder ull i sina skor. För det är ju ett fantastiskt material.
Det är verkligen det. Och jag tror att så här, i en värld som vi lever i nu med all den här problematiken och den globala uppvärmningen, det känns att vi pratar om det varje avsnitt, men så är det ju så jävla viktigt att titta på vad har vi för resurser som kommer naturligt från, från naturen.
Ja,
så att säga.
Precis.
Och det är, vi har varit inne på massa av fördelarna. Det är ju nedbrytbart, det, alltså det andas.
Vattenavvisande.
Ja, exakt, alla de grejerna. Sen är det också så att det använder mycket mindre, används mycket mindre energi för att skapa någonting i ull till exempel än polyester. Och sen är det nästan 70% mindre vattenåtgång att göra ett plagg i ull än vad det är att göra en annan naturfiber som bomull eller lycocell eller någonting annat sånt. Så att det är verkligen ett fantastiskt material. Och jag tror att någonting som jag också oroar mig för så jävla mycket är det här med mikroplaster. Det har vi inte pratat om så mycket, men det finns ju... den mänskliga fertiliteten går ju ner nu jättemycket för att vi har så mycket mikroplaster som suger upp. Och att då jobba med mänskligt skapade fiber som är plastbaserade egentligen, det är ju så jävla dumt egentligen.
Mm, verkligen. Ja, särskilt när man har ett material som ull som också är så hållbart.
Ja. Och jag tänker typ så här, jag vet att det var min pappa som berättade på 70-talet när så här rayonet kom, det är ju en sån riktig... skitfiber, men det var så nice med de här skjortorna för man behöver inte stryka dem, man bara tvättar dem, hänger upp dem och ser dem good to go.
Men det är ju där bekvämligheten som kommer in hos oss människor, men också med massproduktionen. Liksom. Ja. Det är ju med trender. Och man vill ha den här trendiga stickade tröjan som inte är exakt som den var förra året, men det är lite skillnad och då kanske man inte investerar i en dyrare ulltröja utan då köper man den här i polyester eller något. Istället.
Det är ju... inte riktigt så att man kastar ut den i trädgården sen och så försvinner den.
Det hoppas jag verkligen inte att man gör heller.
Nej, men jag känner väl ändå att man börjar gå ifrån det där lite. Jag känner absolut inte att jag behöver ha nya
plagg varje.
Jag hoppas ändå att det är en trend som är på väg att gå.
Ja, jag kämpar. Jag skulle säga att jag blivit mycket mer duktig på att återanvända. Eller shoppa min egen.
Otrendig.
Tack. Nej, men att jag shoppar i min egen garderob i alla fall. Men det är svårt att stå emot. För de är duktiga på det här modeindustrin. Det är alltid en liten förändring i plaggen som gör att man känner att man vill uppdatera någonting. Mm.
Så. Ja, och det går ju bara snabbare och snabbare också såklart med internet och sociala medier. Och det är väl, allting har ju en cykel. Och det är en bra artikel om på sajten. Så här modets... 5 cykler från att det är några få trendsättare som har det till sen blir det mainstream och sen är det liksom late laggard som har någonting och sen är det otrendigt. Och sen att det alltid är en counterweight. Någonting blir trendigt och sen kommer något annat som bara, men precis Y2K-modet all over again och nu går alla runt i Uggs så det är ju fantastiskt.
Ja. Men Uggs har ju faktiskt hållit under hela den här tiden. Jag skulle inte säga att Uggs har varit otrendigt.
Nej, det har det nog faktiskt inte. Det är lite som Birkenstock. Jag tycker de har varit också... Det är en staple som man bara vill ha.
Som alltid finns i skohyllan.
Mm. Sen är det ju toppen. Bara man är duktig också på att impregnera dem innan och sådär, så håller de ju sig jättebra så de inte får de här saltränderna. Men, de är jävligt mysiga.
Har du sett på TikTok? Det är en kille som... Han någon slags skomakare, tror jag. Han restaurerar Uggs. Alltså folk skickar sina Uggs till honom som är så här, de är riktigt sletna, de har haft dem väldigt länge liksom. Men de liksom behöver bara en uppputsning och han sitter och gör det liksom.
Ja, men gud vad tillfredsställande. Och där tänker jag att det också så här speglar in på hela ullens naturliga egenskaper och naturmaterial ju. Det är helt fantastiskt. Så borde ha mer ull helt enkelt.
Ja, men precis. Och man bör köpa liksom kvalitativa produkter som man kan fixa och putsa upp och inte behöver slänga och köpa nytt.
På tal om det, äger du en sån här kashmirkam?
Nej, det gör jag inte. Borde jag ha det? Har du det?
Jag fick en sån, för jag köpte ett par såna här jättefina små stickade strumpor till min dotter. Och då fick man en sån här väldigt snobbig då, kashmirkam. Och det är revolutionerande. Nu har jag kammat alla mina tröjor. Jag hade en sån här noppmaskin innan. Och de ska man absolut typ inte köra på kashmir eller känslig ull.
Det har jag på alla mina.
Ja, men det blir hål. Det gör sönder fibrerna. Och det är ju det. Det blir, när man har spunnit en ulltråd så blir den ju väldigt stark. Och det är också därför man spinner den. För den här twisten i tråden gör ju att det blir mer hållbart. Men när du går in med en maskin så är du lite för hård.
Ja.
När du kammar bort bara så... För det kallas ju, om du tittar på en ulltråd så kan man antingen tvinna den väldigt, väldigt liksom, tight. Ja. Och då blir det inget fluff runt. Nej. Eller så kan man ha
lite
den löst.
Löst.
Och det kallas då för en halo. Så att när man, när halon då liksom krullar ihop sig på tröjan, det är bra att borsta bort den med den här lilla. Men man ska då inte ta...
Oj, det gör jag på alla mina kashmirtröjor.
Ja, kanske man har en riktigt bra maskin. Jag har råkat förstöra så många då, förutom att krympa i tvättmaskinen. Men
Ja, men då måste vi investera i en kashmirkam helt enkelt.
Ja, mer kashmirkammar till folket. Och mer uggs också. Men det var det vi hade den här veckan.
Ja, det var det.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
See you next week.
Hej då.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.